Himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för förmånen att vi kan vara här tillsammans. Vi kan prata om det här ämnet, vi kan få berätta det som du har gjort för oss. Och här är det att vi pratar om det här, så trots våra brister och vår syndfullhet så kan du använda oss här. Du kan ge oss hopp, du kan ge oss ett liv som kan ära dig, Herre. Och jag ber att du ska använda oss som talar idag och att våra hjärtan ska beröras av din ande. Vi överlämnar den här stunden nu i din hand i Jesu namn. Amen. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11. En text som säger att de övervann honom. Det är alltså djävulen. De övervann djävulen genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Sättet som de här personerna som det talas om övervann djävulen var genom lammets blod. Men också genom sitt vittnesbörds ord. Ett vittnesbörd är kraftfullt. Det berör oss. Det är någonting som ingen annan kan ta ifrån oss. Det är någonting som vi själva har upplevt. Och jag och Samuel och Rafael, vi kommer att dela med oss väldigt öppet för er om saker och ting som Gud har gjort för oss. Och det är inte så lätt, kan jag säga. Det är inte lätt att öppna upp sig på det sättet och berätta om ett ämne som kanske är väldigt delikat. Men vi är övertygade om att det är en nödvändighet för att kunna ge hopp åt människor som kämpar med just de här sakerna. Det finns en kraft i ett vittnesbörd att faktiskt övervinna det onda. Övervinna Satan genom det vittnesbörd. Inte för att vi pratar på ett så bra sätt, men för att visa lammets blod. Visa hur Kristus, vad Kristus har gjort. Och att han också kan göra det för dig och för alla personer. Det är inte lätt att relatera till frågan om sexualitet. Om jag får ställa en fråga först till er då här. Vem var det som uppfann sex? Gud, vet ni, ibland så tror vi inte på det, eller hur? Ibland så tänker vi så här att det här är Edens lustgård. När Gud tog och skapade Adam så formade han honom utifrån jorden, eller hur? Han tog, gick ner på sina knän eller vad han nu gjorde. Han började forma utav lera den här människan. Och han formade huvudet. Och sen så formade han högerarmen. Så formade han vänsterarmen. Och sen så formade han resten av kroppen. Och han rörde sig ner mot naveln. Och sen plötsligt ringde hans telefon. Så han behövde springa bort. Och sen så kom Satan in och han fortsatte och avslutade det här. Och sen kom Gud tillbaka. Och sen, ja, vi får väl nöja oss med det här. Ibland hanterar vi den här frågan om sex i kyrkan på ett sånt sätt, eller hur? Men det var inte så det gick till. Det var Gud som skapade sex. Det var tänkt att vara någonting vackert. Det var tänkt att vara någonting som inte fanns någon skam och sådana saker över. Faktum är, om ni slår upp i första Mosebok kapitel 2 och vers 24 och 25, så läser vi: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Där har vi den sexuella relationen. De skulle bli ett kött. Och sen står det i vers 25 att mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Se här, det fanns ingen skam. Det fanns ingenting dåligt eller negativt trots att de var nakna inför varandra. Och det finns det är tänkt att finnas en skönhet i det. Det är en gåva från Gud. Och det här är väldigt svårt ibland för oss att komma ihåg på grund av de förvrängningar som vi ser idag. Det är tänkt att vara en bild mellan den intimitet som Jesus vill ha med sin församling. Och det kan inte vara någonting fult, eller hur? Men det är det som är tanken. Det är det som är avsikten med det sexuella. Det skulle inte vara någonting som var utspritt överallt. Det var mellan mannen och kvinnan här, eller hur? Mannen och hans hustru. Man kan säga att det var en helig förening. Det var inte någonting som man bara skulle sprida runt överallt till allt och alla. Man kan ta den här, ni minns den helgedomen. När var det som prästen fick vara absolut mest nära Gud? Någon som minns det? Den överste prästen? Försoningsdagen, och då fick han gå in här i det allra heligaste. Och ingen annan fick vara där. Det är lite så kan man säga att det finns en intimitet mellan mannen och hustrun som Bibeln lyfter fram här. Som är helig, men det är ingen annan som ska vara där. Det är tänkt att vara den här heliga föreningen. Men dagens kultur har gjort det allra heligaste till förgården. Eller de har till och med slängt ut det ännu längre. Och det är inte tanken med det, för då förstörs det här vackra i det. För mig så var det väldigt svårt att relatera till sex som någonting vackert, någonting heligt. Och jag har fortfarande ett problem ibland med att tänka på det i det avseendet. Jag tror att det är en del av att leva i en brusten värld. Men det vackra i sex i vår värld idag har förstörts primärt, skulle jag vilja säga, av ett enda ord. Och det är pornografi. Jag växte upp i ett kristet hem, väldigt stabilt och bra kristet hem. Jag gick i kyrkan, mina föräldrar förde mig, tog mig till kyrkan. Jag växte upp på Nutulene och sojakorv. Mina föräldrar, de läste andakter för oss på kvällarna. De gjorde allt rätt, skulle jag vilja säga. De tog ut oss i naturen, de umgicks med oss precis som man bör. Men vet ni, även om man gör allting rätt så blir det inte alltid som det ska vara, eller hur? För att människan har också en fri vilja. Jag gled bort under min tonårstid ifrån kyrkan. Jag var mer intresserad av andra saker, speciellt underhållning och dataspel. Jag blev en sån här lanare, kan man säga. Och någon som vet vad en lanare är? Ja, förstås vet ni allihopa vad en lanare är. Satt och spelade dator hela nätterna, drack Jolt Cola och ja, höll på med det. Så jag samlades med mina vänner, och de vännerna så åkte vi dit. Vi bar och konkade på våra stora skärmar och stora tunga datorer. Och så satt vi där hela natten. På de här lanen, ett av de lanen, så introducerades jag till pornografi. Och det var som en övernaturlig dragningskraft på något sätt. Man bara sögs in i det, och man tänkte, det här är någonting som jag inte kunde stå emot. Jag fastnade direkt i det här. Alla mina vänner tyckte att det var jättespännande, jättehäftigt. Och dessutom så undervisade de mig om hur man ska kunna dölja det här för sina föräldrar på ett bra sätt. Så de berättade för mig hur man kunde liksom gömma det djupt inne i olika mappar. Man kunde göra dem dolda, man kunde göra dem krypterade, man kunde rensa historiken och webbhistoriken och sådana här saker. De visade alla de här sakerna bara för att man skulle kunna behålla det. Det var ju så att inte alla hade sin egen dator på den tiden. Utan då hade hela hushållet en dator. Så jag började att bli involverad i det här. Någon gång i veckan, ibland blev det flera gånger i veckan. Så småningom så blev det varje dag. Och till slut flera gånger per dag. Det blev mer och mer extremt, för att man fick inte riktigt till Man måste ha hela tiden nya saker för att kunna få samma stimulans. Så man behövde alltid byta upp sig, ändra det. Och i början var det kanske lite mildare, sen så blev det mer grövre och så vidare. Men det här var någonting som jag helt och hållet sögs in i. Och jag var inte ensam. Alla mina vänner gjorde det. Så det var ju helt normalt. Ingen tyckte att det var fel på det. Man skämtade om det hela tiden och pratade om det med stor och full acceptans. Som en självklarhet av allas liv. Ja, men det är klart, man måste ju hålla på med det här. Faktum är, på min skola så undervisade de på sexualkunskapen om de här bitarna. Och sa att ja, men det här är ju en självklar del av allas vardag. Och det är så man ska göra och så vidare. Det gick inte på Ekebyholm, kan jag säga. Så de hade tagit dit talare från Fråga Olle eller sådana här program som verkligen uppmuntrade folk att säga så här ska man göra och så mycket som möjligt. Så, ja, så länge alla är med på det så är allt frid och fröjd och allt är bra. Inte bara var det min skola som uppmuntrade oss till det här, utan även mina kristna vänner. Jag gick ju i kyrkan, eller jag vet inte hur pass kristna de var vid den tiden, men de gick i kyrkan i alla fall. Och alla de gjorde det också. Så det var en självklarhet i det samhället vi lever i. Jag tittade upp lite statistik. Bland kristna män är det 68% av män som går i kyrkan tittar på porr regelbundet. Titta inte omkring dig just nu, men faktum är att det är så att 70%, okej, nu är vi här på ASI, nu är kanske allt frid och fröjd, eller det kanske det inte är. Men nästan 70% av män som går i kyrkan, det här är inte de i världen, det är de som går i kyrkan som tittar regelbundet. Bland kristna unga vuxna, 18-24 år, så söker 76% aktivt på porr. Är det här ett problem som vi behöver ta itu med? Är det någonting som vi behöver prata om, tror ni? Och vi säger, ja, det där är ju bara männen, eller hur? Det är de som har det här problemet. Men kvinnorna är inte borta ifrån det heller. Mer än hälften av alla kvinnor i åldern 25 och yngre har någon gång sökt på porr. Det är speciellt den yngre generationen, så är det här någonting som faktiskt tar över. Det kan vara i olika former också. Det behöver inte vara exakt samma typ av det. Men det finns där till alla. Det här är till och med, om vi tittar på pastorer, så är det ett problem. Olika statistik finns. Det här var en av de mer konservativa uppskattningarna. 21% av ungdomspastorer, 14% av pastorer säger att de erkänner att de i nuläget kämpar med användandet av porr. Jag minns en gång när jag var på jag praoade på en sån här akvarieaffär. Och det var jag en kompis som jag inte kände speciellt bra. Den här, vår chef då, han sa, kom, kan ni hjälpa mig med en sak här? Alltså jag har försökt med det här hela tiden. Den här porrfilmen har jag försökt att ladda ner under en lång tid och det här programmet fungerar inte. Skulle ni kunna hjälpa mig, ni som är bra på de här sakerna? Han pratade om det precis som en självklarhet. Och för mig så bekräftade det ännu mer att det här är en självklarhet, alla håller på med det här. Och den här andra killen dock, han blev helt röd i ansiktet och väldigt obekväm och sådär. Och han försökte göra någonting bara för att chefen sa det. Men till slut så pratade vi om det efteråt. Och jag frågade honom lite så här. Ja, så minns inte vad jag sa. Men på något sätt så kom det fram i alla fall att han hade inte börjat med det här faktiskt. Och jag blev helt chockad. Det här var ju åttan eller någonting sånt där. Jag blev förvånad. Jag tänkte, vad är det för fel på dig? Ja, men det är aldrig för sent att börja, eller hur? Så jag försökte uppmuntra honom i det här, för att faktum är att om det fanns personer som inte höll på med det här, då visar ju det att den här idén om att alla gör det, den håller inte riktigt. Och då blev jag obekväm. Jag hade en kristen vän på skolan. Och den här killen heter Erik. Och jag beundrar Erik så otroligt mycket. Men han var en av dem som inte höll på med det här. Han var med på våra LAN-party. Och vi satt och spelade spel tillsammans. Men alltid när porren kom upp så sprang han iväg därifrån. Han gick bort därifrån och han säger, nej, det vill jag inte titta på. Och sen så satt han och höll på med sin dator. Och vi skrattade åt honom, vi hånade honom, vi mobbade honom så otroligt mycket för det här. Och vi försökte få honom och lura in honom i att försöka titta på det här så att han kunde hamna med i gänget. Men han stod emot. Vilken karaktär. Hans liv var en ständig tillrättavisning mot oss som gjorde det. Eftersom det bevisade att, som jag sa, att alla inte gör det. Men trots att jag försökte övertyga alla mina vänner om att det här är något helt normalt och det är inget fel på det, så visste jag i mitt inre att det här var fel. Ingen behövde predika för mig. Ingen behövde säga till mig att, vet du nu, Jonathan, så här är det. Jag visste det i mitt hjärta. Det här är inte rätt. Jag kunde inte sätta finger på det, men jag visste det. Jag var fullt övertygad om det. Och min stora kamp, den handlade om att försöka döda mitt samvete i den här frågan. Det var det som var kampen. Jag försökte hela tiden dämpa det och säga, nej, det är inte fel, det är inte fel, det är inte fel. Trots att jag gång på gång, mitt samvetes röst skrek till mig hela tiden att det här är inte rätt. Mina föräldrar hade ju varnat mig för porr. De sa att det är någonting som objektifierar kvinnor. Och att det ger en orealistisk bild av sex. Och jag hade lyssnat på dem. Jag hade dolt det väldigt bra för dem förstås. Men jag tänkte i mitt stilla sinne att vem bryr sig? Okej? Sant, det kanske är så, men vem bryr sig? För om jag skulle skaffa en flickvän någon gång i mitt liv, då kan jag ju bara fråga henne hur det är, sen så har jag inte felaktiga uppfattningar om det. Jag tänkte, jag rationaliserade bort alla de här frågorna som, eller alla de här invändningarna som kom. Men varje gång jag hade gjort det så kände jag skam efteråt. Och det blev ett beroende. Mycket andra saker blev ointressanta. Det var liksom det här som var fokuset. Det var det här som man strävade efter på något sätt. Man såg fram emot under dagen. Trots det så föraktade jag det. Jag visste, jag skämdes för det. För att jag var rädd att folk skulle liksom upptäcka det. Även om alla mina vänner visste om det. Men att faktiskt bli upptäckt var en stor skam. Så man föraktade det trots att man trodde att det var helt normalt och försökte ursäkta det. Det är en konstig kombination som jag inte riktigt kan förklara. Jag insåg inte att min karaktär förändrades av det här. Det var långt mer än bara alla de missbruk som pornografin orsakar. Men det är prostitution, det var det, helt enkelt. Men man ursäktar det. Man förstår inte att ens karaktär förändras när man håller på med det här. Gud, han hade stort tålamod med mig. Två personer som betytt otroligt mycket för mig under den här vandringen, det är Tobias och Lian, som sitter här. Ni känner. De jobbade som pastorspar i Örebro under den tiden. Och de bjöd in mig till en husgrupp där man skulle prata om kristna saker. Det var inte så speciellt intressant för mig, men ja, jag tänkte att jag kan väl ge dem chansen i alla fall att lyssna på det här. Och, ja. Så jag kom dit och jag tyckte det var en bra avslappnad miljö. Jag pratade om Gud och om Bibeln och lite olika saker och sådär. Och ett andligt intresse började växa inom mig. Men ju mer det här andliga intresset växte, desto större blev det här samvetets röst om att det här som jag höll på med, det var inte rätt. Och en gång så frågade jag Tobias, jag tog mod till mig, jag vet inte om han minns det, men jag tog mod till mig, jag gick till honom och jag sa att jag försökte ställa en väldigt så här hypotetisk fråga. Att, ja, det här med pornografi, hur är det liksom från ett moraliskt ståndpunkt? Är det liksom fel, eller? Och jag är väldigt tacksam att Tobias vågade svara på den här frågan. Han visste säkert varför jag frågade. Men jag är tacksam för att han vågade svara. Han refererar till en bibeltext i Matteus kapitel 5 och vers 28. Jag säger att den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det är ganska tydligt, eller hur? Okej. Okay. Så jag tänkte, ja just det, ja precis, det var ju det jag visste. Men tack för det. Och där började kampen. Jag kan tänka mig att det var kanske svårt för honom att referera till det. För att tänk om jag hade stuckit från kyrkan för att han sa de här sakerna. Det här var ju mitt liv. Det här var en stor del av mitt liv. Och om kyrkan inte accepterade mig för det här. Då kanske jag kunde hitta någon annan grupp vänner som jag tyckte var roligare. Men det här sådde ett frö i mig. Och jag började att undersöka det här lite mer. Började tänka i de här banorna mer. En annan man som har betytt mycket för mig är min kusin, Roy. Känner honom här. Vi hade ett hjärtligt samtal en gång om de här sakerna. Och han berättade för mig att jag vet Jonathan, det här, jag tror inte att det här är bra. Jag tror man borde sluta med de här sakerna. Och jag tänkte, nej men nu har du tappat, det kan man inte göra, det är omöjligt att göra det. Alltså man kommer få, jag blev vetenskapsman, man kommer få blue balls, man kommer få prostatacancer, det är liksom, det är omöjligt, att, alltså det är skadligt, det är dåligt. Jag vet inte om ni har hört de där myterna, men de är fullständigt ogrundade. Men de hjälpte mig där och då i alla fall. Och Roy skrattade lite grann och så sa han, ja men, alltså problemet är att man känner ju skuldkänslor efter man har gjort det där. Så det måste ju vara fel. Det måste ju visa att det var fel faktiskt. Och vet ni vad jag svarade honom? Jag sa till honom, ja men det går över. Det går över. Jag förnekade inte att det var skuldkänslor inblandade. Det är självklart att det var det. Men jag sa det går över. Man slipper det efter ett tag. Till slut så, eller han svarade då att ja men du vet pastorn, han har ju varnat oss för det här, att liksom man förhärdar sitt samvete, man går emot sitt samvete gång på gång och till slut så kanske en helig andes röst försvinner och tystnar. Och det var en skrämmande tanke för mig. Plötsligt förstod jag att vad jag håller på med, det är faktiskt att jag håller på att gå emot Guds ande. Jag håller på att förhärda mig i synden. Och det här var en skrämmande tanke. Men jag var väldigt fast i detta. Jag började arbeta som snickare i Norge och mitt liv var verkligen en andlig kamp. Jag satt på mina internetforum och jag argumenterade för kristendomen. Mitt intresse i religion hade ökat. Så jag satt och argumenterade mot alla ateister som hade så fel och visade att kristendomen var sann. Samtidigt, senare så satt jag och tittade på en porrfilm. Och det här var den här konflikten i mitt liv. Jag satt och försvarade kristendomen å ena sidan, men å andra sidan så levde jag inte upp till min övertygelse. Samma kognitiva förvrängning fanns i på mitt min MP3-spelare. Någon som vet vad det är för något? Idag jag märker att jag blir gammal nästan här. Jag säger de här sakerna. MP3-spelare. Jag hade laddat den med ljudfiler. Och då hade jag varvade Iron Maiden och Metallica med predikningar från Shane Anderson. Och så ibland så kom det ena och ibland kom det andra. En av de predikningarna, jag tyckte om Shane Anderson, han predikade ganska bra saker. En av de predikningarna handlade om makt, pengar och sex. Och han berättade om sex som någonting vackert, någonting heligt, någonting som tillhörde äktenskapet. Och jag tänkte att jag vill ha det där. Jag vill ha det där. Det där är någonting som jag såg värde i. Och det gick rakt emot hela min livsfilosofi. Jag hade slagit vad med min kompis om vem som kunde förlora oskulden för såna här saker. Liksom försöka, jag hade inget intresse i sexuell renhet överhuvudtaget, bara jag fick chansen. Liksom. Men när jag lyssnade på de här predikningarna så började saker och ting förändras. Jag började få en längtan efter renhet. Jag började vilja veta mer. Och jag började inse vilket monster jag hade blivit. Jag började inse hur oren jag var. Och det uppstod nästan ett hat, ett självhat emot mig själv. Alltså hur kan jag vara så här? Alltså vad har jag hållit på med? Och jag kände att ingen kunde älska mig heller. Jag har försummat mina chanser. Men jag fann någon som kunde älska mig. Och det var Jesus. I Hosea kapitel 11, vers 3-4 så står det: ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Och som tog dem i mina armar. Jag satte in mitt eget namn där, du kan sätta in ditt. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Med lena band drog han mig. Och det här är något som berör mig djupt när jag tänker på det. För jag var otroligt omoralisk, oren person. Min karaktär var fördärvad på grund av detta. Jag förtjänade en ordentlig utskällning. Jag förtjänade fördömelse. Jag förtjänade alla de här elaka sakerna. Men istället så var det en stilla röst i mitt sinne som vägledde mig. Och den rösten var fullständigt fri från fördömelse. Den rösten visade att jag vill hjälpa dig. Jag är inte emot dig. Jag visste att de här sakerna du håller på med, det är inte bra, men jag ser djupare. Du är inte den här synden du håller på med. Det finns någonting där djupt inom dig. Jag älskar den du är som person. Och den här kärleken som jag fick uppleva kände jag förtjänar verkligen inte. Och den krossade mitt hjärta. Alltså på det sättet att jag blev ödmjuk inför honom. Jag började att älska Gud. Jag började se att det som han vill för mitt liv är så mycket bättre än det som jag själv kan skaffa mig. Och jag kände att jag vill behaga den här guden, den här kärlekens gud på alla sätt jag kan. Och jag beslöt mig för att jag vill sluta med det här. Jag rensade min dator. Och det var en svår uppgift. Jag hade sparat filer. Ni minns hur duktig jag var på att spara filer. Jag hade sparat det överallt. Och att ta bort de här från min dator, det var som att skära av sig armen eller dra ut ögat ungefär. Det kändes otroligt jobbigt. Men vet ni, efter att jag gjorde det här, jag fattade det beslutet, jag sa nu får det vara nog. Jag kände en sån otrolig frid. Jag kände mig ren för första gången i mitt liv. Och det var en otrolig lättnad. Jag tänkte, det här är vad livet handlar om. Det här vill jag fortsätta med. Jag berättade för min vän att jag har slutat med det här. Och han sa, du är knäpp, du är hjärntvättad. Men min hjärna behövde säkert tvättas en hel del. Men när jag bestämde mig för att sluta så var det inte så lätt ändå. Jag märkte att jag var fast i ett beroende. Och vad skulle jag göra? Jag kände mig hjälplös. Jag vill bara gå igenom några av de sakerna. Jag ser att min tid håller på att ta slut här. Jag vill ge plats åt de andra också. Men den första och viktigaste saken för mig var just det här erkännandet av synden. Jag behövde sluta ursäkta det här. Sluta försöka hitta bortförklaringar. Säga alla gör det. Nej, men det är inte okej. Och nej, men det är inte så farligt. Tänk om jag bara gör på det här sättet. Jag hittade alla ursäkter i boken för att få behålla det här. Tro mig. Jag skrev en hel uppsats om förklaringar till varför det är okej att göra det. Jag försökte rättfärdiga det här för mig själv. Men till slut så insåg jag att jag måste sluta ursäkta. För att få frid. Psalm 32 säger, så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som sommarens torka. Sela, då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa det, jag vill bekänna mina brott för Herren, och då förlät du mig min syndaskuld. Det här fick jag uppleva. Vi måste våga erkänna, sluta dalta med den här synden, sluta ursäkta den, kalla den vid dess rätta namn. Nummer två, jag tror på Guds löften. I Johannes kapitel 15, vers 11 så står det, detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli, vadå? Fullkomlig. Hur många vill ha fullkomlig glädje här? Vet ni varför säger Jesus saker till oss? Är det för att han vill ta bort glädje eller för att han vill ge oss glädje? Han vill ge oss glädje. Vi måste tro på det. Tror ni på det? Vet ni, många gånger så säger vi att vi tror på det, men vi agerar inte som det, eller hur? I vårt hjärta tror vi inte riktigt på det. Vi kanske inte riktigt övertygade om att Gud vill faktiskt mitt bästa. Han älskar mig. Han vill ge mig ett bättre liv. Men det är vad han säger. Jag har kommit för att ge er fullkomlig glädje. Låt oss våga tro på det. Vi måste tro på de här löftena. Det finns... Jag ska inte gå in på alla de här vetenskapen om vad som händer där. Men... 1 Korinterna 10:13. Ett annat otroligt löfte som vi behöver ta fasta på. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, amen. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Det här är ett otroligt löfte. Om du inte tror att Jesus kan och vill ge dig seger, så kommer du aldrig att få seger. Du behöver tro på att Gud kan och han vill ge dig seger över frestelsen. Och att han faktiskt vill ditt bästa. Tro på hans löften. 1 Korinterna 6 säger så här. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska, det var jag, eller avgudadyrkare, varken en äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Synden kan stänga oss ute från Guds rike. Men lägg märke till nästa vers. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgare, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Kan man få seger över sexuell omoral i sitt liv? Det kan man. Bibeln säger, sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgare. Ni har förklarats rättfärdiga. Och det här är otroligt goda nyheter. Vi behöver tro på det. Tro att det är möjligt. Och tro att Gud vill det också. Nummer 3. Underkasta dig Gud i bön. Jakob kapitel 4. Och vers 7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Så många av oss försöker att övervinna frestelser och vi misslyckas och därför tror vi att det inte går. Därför tror vi att Gud har accepterat det här. För han har inte gett mig seger. Men Bibeln säger att vi först behöver underordna oss Gud innan vi står emot djävulen. Underordna oss Gud. Hur gör vi det? Ja, vi överlåter oss till honom. Vi gör en fullständig överlåtelse av allt vi har. Inte bara det dåliga. Men också det goda. Hela vår varelse. Vi säger till honom i bön. Gud, jag vill överlämna mig, min vilja till dig. Jag vill överlämna allt till dig. Hela min Instagram-karriär. Hela min vanliga karriär också. Eller vad det än kan vara. Allting. Våga lämna allt till honom. Och vet ni, när man är där i frestelsens stund, det är då vi behöver be. Då behöver vi underordna oss Gud. Och det är svårt. Det var svårt väldigt mycket för mig. För när jag blev frestad, jag märkte att det här var inte speciellt lätt. Och jag blev frestad. Jag föll många gånger ibland. Men ibland så tänkte jag, men nu är jag otroligt frestad till att gå tillbaka till den här vanan. Men då plötsligt så tänkte jag, jag borde be till Gud. Nej, men Gud, jag vill inte be till dig just nu. Jag vill först falla för frestelsen. Och sen vill jag komma tillbaka och be om förlåtelse. Så kan vi väl göra, eller hur? Men nej, det är där när jag blir frestad. Det är då som jag behöver vända mig till Gud. Det är då jag behöver underordna mig honom. Och när jag gjorde det så funkade det. I 5 minuter. Men sen kom frestelsen tillbaka igen. Och jag är ännu starkare kraft. Och vad tror ni jag gjorde då? Ja, den försvann inte så då. Nej, då måste jag göra det igen, eller hur? Vända mig till Gud igen och säga, Gud, okej, nu kommer frestelsen tillbaka igen. Hjälp mig nu. Och varje gång jag gör det så funkar det. I alla fall 5 minuter. Prova det. Och gör det tills du får seger. Nummer 4, motstående tankar. Paulus sa att han gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Den här frestelsen, jag ska säga, det är inte en synd att frestas. Det är inte en synd att frestas. Men om dina tankar börjar att slå rot i dig, så är det för att du inte har gjort tanken till en lydig fånge hos Kristus. Martin Luther, han uttryckte det så här. Du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Så är det. Tankarna kan komma. Det är frestelser. Men låter vi dem vara kvar eller stöter vi bort dem? När jag blir frestad så börjar jag tänka, åh, det där skulle vara roligt att göra. Det där skulle vara skönt att göra eller vad det nu är. Och många tänker att ja, jag måste stå emot först när jag sitter och tittar på filmen. Nej. Det är där, när den här första tanken kommer, då behöver vi stå upp kampen och säga, när den här tanken vill jag slå bort och överlämna till Kristus. Det var vad Paulus gjorde. Nummer 5. Lek inte med elden. Då blir man bränd, eller hur? Utsätt dig inte för frestelser. Romarbrevet 13:14 säger, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vi ska inte väcka våra begär till liv. Hur gör man det? Ja, till exempel, du måste ta bort de tillgångarna du har till det. Jag behövde rensa min dator, eller hur? Kanske du nu är de så ännu mer, nu är det allt på internet. Så nu kanske du behöver skaffa vissa föräldrasäkra appar och såna här saker, hänger ni med, eller barnsäkra appar som kan kontrollera det, eller kanske fråga en vän, be en vän att hålla dig ansvarig. Försök göra olika saker. Säg till din vän att jag vill bli av med det här. Kan du ringa till mig varje vecka? Och se hur det har gått för mig. Be för mig under den här tiden. Du kan behöva göra sådana saker. Jag hade en stor frestelse många gånger när jag duschade. Ska jag vara öppen med eller mer här? En gång så brottade jag med Gud så mycket att jag tänkte, nej, det här är omöjligt. Att jag måste ge efter för frestelsen. Och jag sa till Gud. Du har lovat att det finns en utväg ur alla de här frestelserna. Var är utvägen? Och Gud talade till mig då med säkert ett leende på läpparna, och han sa, har du tittat där borta? Och jag vänder ögonen ditåt och vad ser jag? Jo, jag ser kallvattnet. Så jag slår på kallvattnet och boy, fick jag andra tankar. Okej, det funkar. Det finns ingen. Det finns en utväg. Så varje gång jag hamnar i den frestelsen så visste jag. Okej, det finns alltid en utväg om jag vill. Lek inte med elden. Utsätt dig inte för situationer där du vet att du kommer att frestas. Och mina vänner, jag säger inte det här på något sätt för att skryta, för Gud vet min svaghet. Men Gud gav mig seger över den här vanan. Över de här frestelserna. Jag var ren många år innan jag blev gift också. Och Gud har makt att ge oss seger över de begären som finns i vår kropp. Och det är det som mycket av kristendomen handlar om. Att vi behöver inte drivas av våra begär. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Tror ni på det? Kan jag vara det? Eller kommer jag alltid att vara den där sexuellt omoraliska personen? Nej, jag har varit där. Men med Guds nåd, han har gjort mig till en ny skapelse. Han har förlåtit mig, han har renat mig. Han har gett mig en seger. Galaterbrevet kapitel 5, vers 24. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Mina vänner, vi förmår allt i honom som ger oss kraft. Och om han kan ge mig seger, så kan han ge dig seger. Det finns hopp för oss alla. Jag ska överlämna ordet till Rafael som kommer att berätta sitt vittnesbörd.